There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och sådär. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud, och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se, och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack, Svenska möten! Älskade, älskade lyssnare, detta är Dumma människor med Lina och Björn. Och vet ni vad? Ännu ett år river vi av en kärleksvecka. Så här i anslutning till Alla hjärt. Kärleksveckan betyder gamla och nya avsnitt på temat kärlek. Olycklig, flörtig, online-dejtande, långvarig. Alla möjliga varianter av kärlek. Och vi börjar med en repris som är på gränsen till filosofisk. Idag så handlar det om den här frågan. Vad är kärlek? För det är ju ett neutralt och hormonellt tillstånd. Och det går till och med att se på en hjärnskanner om du är kär eller bara lite kåt. Och i det här avsnittet så tar vi oss an den romantiska och besvarade kärleken och de 8 symptom som är tecken på att det du känner faktiskt är äkta kärlek.
Mysigt.
Björn, jag har en fråga som jag har velat att vi ska fokusera på i den här podden ända sedan begynnelsen. Nämligen, varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag ska vi ta oss an frågan som tidigare har försökt besvaras av allt från poeter till konstnärer, filosofer och präster. Men vi ska vända oss till forskarna. Vi ska fokusera på kärlek och min första fråga till dig Björn är, om man frågar forskarna, vad fan är kärlek?
Ja, det är romantisk kärlek som blir liksom huvudfokus för oss idag då.
Pratar vi bara om lycklig kärlek i det här avsnittet eller besvarad?
Ja, det är nog så jag har tänkt i alla fall.
Ja.
Romantisk kärlek är ett psykologiskt tillstånd som innefattar känslor av stark eufori och intimitet gentemot en annan individ. Det är också ett neuralt och hormonellt tillstånd som skiljer sig distinkt från de mönster som man ser när man är attraherad av någon i den liksom allra första fasen så. Mm. Och när man har en stark anknytning till någon i den här liksom mer långvariga, djupa parbildningsgrejen. Mm. Alltså den romantiska kärleken i det här mellanskedet.
Ah, för det känns som att vi lite vårdslöst använder oss av begreppet kärlek för att beskriva rubbet. Jag har en klok vän som sa någon gång att hon har 3 barn med sin kille, de har varit tillsammans en halv livstid och så var det något som var, men är ni kära fortfarande? Då sa hon att kär är liksom ett sånt konstigt ord för att under deras relation så har hon känt 140 olika känslor, alltså fler än vad inuiterna hur de ser på snö. Alltså det var attraktion, det var passion, det var lojalitet, det var samarbete, det var helt vanligt såhär logistikkämp. Otroligt många olika känslor, ja, som alla föll in under rubriken kärlek.
Precis, alltså, faktum är att det i forskning inte ens klassas som en känsla.
Mm-hmm.
Utan det beror då på att det är liksom allt för varaktigt. Kärleken är allt för varaktigt, pågår för länge. Och den är alldeles för komplex, innefattar för mycket. Olika typer av liksom beteenden och så. Och riktar sig till så många olika typer av personer. Alltså det är barn och det är kompisar och det är partners och så. Så att den går inte att avgränsa på samma enkla sätt som andra typer av
rädsla,
ja, de här, rädsla, äckel och den typen av och så, mer distinkta känslor.
Är det här saker som man liksom ser biologiskt, kemiskt? Kan jag mäta om du är kär? Om jag har rätt maskiner och sprutor eller vad kan tänka skrivas?
Dr. Helen Fisher är en person som har ägnat sig väldigt mycket åt det här. Hon är antropolog och ett jättestort namn inom det här med kärleksforskning. Och då är det ganska, vad ska man säga, det är ganska hård forskning så där, mycket hjärnskanning, mäta hormonnivåer och såna prylar.
Så, är det den finaste forskningen, alltså när man är inne och liksom skär i, skannar, mäter, blandar, vet, alltså, det är det mest påtagliga, det som känns mest evidensbaserat?
Jag skulle faktiskt säga nej, och ett skäl till det är att de studierna är ofta väldigt små.
Okay.
Man har liksom 17 individer som man sitter och tittar på och så där. Man ska faktiskt vara lite försiktig med att dra så här jättelångtgående slutsatser från den typen av forskning ofta. Mm. Men det är klart att det är någonting, vad ska man säga, fint när man hittar tydliga så här biomarkörer så att man kan mäta i kroppen.
Är det heter biomarkörer?
Ja, om man hittar någonting i kroppen som visar att saker och ting är på ett visst sätt. Det blir en exakthet då.
Just det. Och det är det Helen har gjort?
Det har hon gjort, ja. Och hon har då kunnat konstatera att det finns, om man kikar på det biologiska, så kan man se 3 sådana distinkta steg. Det allra första är attraktion, alltså när man upplever att någon är het helt enkelt.
Ja, och hur ser forskaren det på människokroppen? Det blir fjong.
Ja.
Hoppas poddlyssnarna hör hur gulligt den här björn är jättebesvärad och rådnar lite. Du kan inte rådna ordet fjong.
Nej då. Nej då. Det är inte bara då den här Helen Fisher som har kikat på det här, utan det är andra forskare. Och det finns faktiskt en klassisk studie från 2000, tror jag det var, som var den allra första då man studerade hur det ser ut, vad som händer i hjärnan hos folk som är kära, som är i det tillståndet av romantisk kärlek, det vill säga efter tidig attraktion.
Tidig attraktion vet vi hur sådana biomarkörer ser ut, men nu ska vi få höra hur det ser ut när man är kär.
Ja, och då rekryterades folk med affischer där man efterfrågade folk som var truly, madly och deeply in love. De fångade in nykära personer och kikade på hjärnaktivitet med sån här fMRI-scanning, hjärnscanning. Och man såg till exempel då aktivitet i någonting som heter gördelvindlingen på svenska. Mm. Det är en del av det limbiska systemet som är engagerat i känslomässiga processer och inlärning och minne och sådana saker. Där sjöng det till, till exempel. Och sen kunde man se att amygdala, har jag nämnt i något tidigare avsnitt, hjärnans hotcentrum, där minskar aktiviteten, den chillade, och det känns ju också ganska intuitivt. Sen kunde man också se nedgång i aktiviteten i delar av prefrontalkortex, den här delen av hjärnbarken som ligger precis bakom pannbenet, som är förknippade med depression, så att säga. Så att mindre depressivitet, eller vad man ska säga, känns kanske inte heller jättekonstigt. Så att det var några sådana neuroanatomiska korrelat, Lina, som man kunde se i den här studien. Folk som är romantiskt involverade med varandra vill ju i regel ligga med varandra. Mm. Intressant nog så kunde man i den här studien se att det var inte samma områden som aktiverades här när de fick liksom tänka på sin partner, titta på bilder och så. Det var inte långt ifrån, men det var ändå distinkt annorlunda.
För det där är ju något som är en sån evig fråga. Liksom. Är jag bara tänd eller är jag kär? Så det kan kännas jättestarkt, men det betyder inte att det behöver vara kärlek.
Are you in love or in lust? Are we creating something which is gonna grow? Or are we just there for the quickie?
En annan sak då som de kunde konstatera, det var att det här tillståndet verkar distinkt. Alltså det skiljer sig från liksom andra former av attraktion och sån här liksom långvarig parbonding som blir när man har varit ihop i 40 år och så. Mm. Och det finns någon hypotes då om att det här tillståndet av romantisk kärlek kan hålla i sig mellan 6 månader och 4 år där någonstans. Alltså kan man ha den här typen av känslotillstånd då, gentemot en partner.
En vanlig fråga som jag tror att jag har behållat med i stort sett alla jag känner något skede i livet är: men är jag kär? Är jag tillräckligt kär? Känner det jag borde känna? Etc. Kan man gå till hjärnskanningen och få svar?
Det kanske man kunde få.
Den bara, du är bara kåt, lille vän. Eller, nej, hörru, nu har du övergått till långvarig anknytning som inte är fyskam, ska vi tillägga.
Nej. Men när jag läste på om det här ämnet så hittade jag någon studie där man hade kikat på folk som hade varit tillsammans väldigt länge men som ändå kunde uppvisa den här typen av mönster så här, i hjärnskanningen. Den här romantiska kärleksprylen syntes hos dem även efter en väldigt lång relation. Det tyckte jag var lite uppmuntrande och härligt.
Ja.
Och då hade man kikat en del på hur de så här, betedde sig i sin relation. Mm. Och apropå tidigare avsnitt så kunde man se att de till exempel då hade sex oftare. Sen är frågan vad som är hönan och ägget där.
Mm, just det.
Ja, om det är mer sex som ger en känsla av romantisk kärlek eller om det är den romantiska kärleken som
gör att man vill ligga.
I love that you get cold when it's 71 degrees out. I love that it takes you an hour and a half to order a sandwich. I love that you get a little crinkle above your nose when you're looking at me like I'm nuts. I love that after I spend a day with you, I can still smell your perfume on my clothes. And I love that you are the last person I want to talk to before I go to sleep at night. And it's not because I'm lonely, and it's not because it's New Year's Eve. I came here tonight because when you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.
Då pratar lite om vadet, vad det är och vilket skede man pratar om den här romantiska kärleken. Men varför då evolutionärt? Varför blir vi kära?
Nej, men jag läste en intervju med en annan kärleksexpert. Lucy Brown heter hon och hon är neuro forskare på Albert Einstein College of Medicine i New York. Och hon sa så här att hjärnskanning visar att det är väldigt primitiva neurala system kopplade till igenkänning av belöning, eufori, motivation som är aktiva hos nästan alla när de tittar på ansiktena hos de som de gillar och när de tänker kärleksfulla tankar om de här personerna. Det gör att kärlek hamnar i samma kategori som andra basala överlevnadssystem som hunger och törst. Så att, otroligt basic. Och hon fortsätter: jag tänker på romantisk kärlek som en del av den mänskliga reproduktivitetsstrategin. Den hjälper oss att bilda par, vilket i sin tur hjälper oss att överleva. Vi är byggda för att uppleva kärlekens magi, för att drivas till varandra.
Så att man ska få avkomma och avkomma för arten vidare.
Exakt så.
Du sa ordet igenkänning, för det är faktiskt något som jag iakttagit genom mitt liv när det kommer till det här med när jag känner kärlekskänslor. Exempel, är på fest hemma hos en kompis, en kille kommer in genom dörren och det jag känner är kärlek vid första ögonkastet. Jag tänker så här, det här är hur det känns. Att jag bara, wow, jag känner så mycket värme, trygghet. Alltså, den här personen är snygg, han har allt jag vill ha. Tänkte jag om människan som hade sett det i en sekund. Och sen så pratade vi lite under kvällen och någon gång slog det mig att nej men för i helvete, han ser ut som Björn Kjellman. Det är ju det. Jag vet ingenting om den här människan, han är kanske inte en speciell stil. Han ser bara ut som Björn Kjellman, som jag då i flertal filmroller har tillskrivit en massa olika egenskaper. Finns det här fenomenet? Alltså att vi känner igen någonting hos någon och därmed väcker det starka känslor hos oss?
Ja, jag tänker på två olika...
Björn Kjellman-effekten, kan vi kalla det
fenomen. Det finns något som heter mere exposure-effekt, och det är att man har sett att det räcker med att ha sett en person förut för att man ska liksom tycka lite mer om den. Det gäller väl inte alltid då, men jag menar, det kan ju vara någon man har sett förut och upplevt något negativt med.
Ja,
och då gäller det såklart inte. Men, men att om man har... liksom i neutral kontext, om du bara har exponerats för ett ansikte förut, så kommer det liksom öka likability något hos den personen, om man liksom mäter det.
Och kanske just det lite omedvetna. Alltså, jag minns inte att jag och Alex lite snabbt dansade förbi varandra på Gagnefestivalen, men sen när vi såg det som jag trodde var första gången, så kände jag bara att hans färger lyser lite starkare än alla andra.
Ja, men det
alla andra
är kanske, lite blekare. Ja. Vi är så otroligt, liksom, det är så häftigt här med mänsklig ansiktsigenkänning. Hur, alltså, vi har såna avancerade processorer för ansiktsigenkänning, det är så... coolt faktiskt. Exakt, du hade kanske sett
det. Är love hack. Om man vill att någon ska bli förtjust, så ska man säga snabbt sväva förbi i liksom periferin och sen dyka upp.
Jag tänker förmodligen den här Björn Kjellman-effekten då. Förmodligen är det mycket enklare än så, nämligen att du typ gillar Björn Kjellman.
Ja.
Oj.
Och du ser någon som är lik och då blir det en bara positiv.
Men inte i det där istället. Det är inte så här kom någon in och såg ut som Brad Pitt, om det nu skulle vara en väldigt stor utseendeskillnad mellan Brad Pitt och Björn Kjellman.
Jag har en självbild av att jag inte är liksom hey, look at me.
Det är inte så att här kommer en supersnygg in, utan det var så, det varma känslor för Björn Kjellman.
Tack.
Det här med, Brad Pitt som en slags default för snygg man, kan inte byta det.
Det är bara, kan vi inte, särskilt inte nu efter de här bilderna när han och Jennifer Aniston stötte på varandra igen, och jag tror att halva världen blev drabbad av deras kärleksdrama en gång till.
Ja, jag fattar, men jag tänker, kan det bara variera lite?
Nej.
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 Ska vi gå igenom en liten lista på symptom som man kan checka av hos sig själv om man funderar på, är jag truly, madly och deeply in love?
Ja!
Det är mycket baserat på när Helen Fishers forskning, då, den här kärleksantropologen.
Tecken på att du är kär, nummer ett.
Man tänker att den här personen är speciell. Det skiljer då den här romantiska kärleken från attraktion. Den tidigare fasen, man kan gå runt och tycka att folk är attraktiva lite till höger och vänster.
Just det.
Men det blir en exklusivitet.
Just det, det finns bara en av dig och det
du. Det här kan man ju verkligen känna igen. Det tycker jag själv är ett bra lackmustest på... Jag har liksom tänkt lite så. Att när alla andra blir ointressanta, ja, men det säger ju någonting. Eller ointressanta, jag menar inte så.
Nej, men verkligen. Men, alltså, folk kan man ha och mista, men det finns faktiskt bara en Alex Dominici i hela världen. Hur vet jag att jag är kär? Nummer två.
Påträngande tankar. De bara kommer. Tankar på den här personen. Dygnet runt. Du står där på jobbet och ska pillar med ditt Excel-dokument, men du ser inte siffrorna för att du har bara den här Alex i huvudet.
Ja, så håller jag ju faktiskt på jobbet, vilket är nästan så här, känns det fel att jag några gånger om dagen så här, ja, Alex nämnde ju det här och jag och Alex pratade om, och vilket inte bara har att göra med att vi umgås med varandra, utan så här, som att jag hela tiden refererar saker till honom.
Mm.
Vad han har gjort, tänkt, sagt och så vidare. Som jag säger, det finns jättemånga människor som har gjort, tänkt och sagt saker kring det här. Varför ska jag tjata på om Alex hela tiden?
Ja, men han ligger nära.
Han är påträngande.
Han är påträngande. Och Fisher gjorde en studie. Mer än 85% av de vakna timmarna förekom sådana här påträngande.
Och det, nej, men det är ju tokigt.
Minnesbilder av den här personen som man var crazy nykär i.
Madly, truly. Vansinnigt att föreställa sig att någon skulle gå runt 85% av sin vakna tid fundera på en själv.
Jag vet. Det är ju både härligt och lite obehagligt kanske. Eller?
Mest obehagligt.
Tycker du?
Ja. Tecken på att du är kär nummer 3.
Emotionell instabilitet.
Skrattar gråta.
Exakt.
Och det är ju sexigt.
Tycker du det eller är det ironiskt?
Det är en av mina, jag tycker inte om den egenskapen så mycket. Men jag känner igen.
Ja, hos andra eller hos dig själv?
Både och.
Ja, alltså det kan ju vara kul men också lite jobbigt. Alltså, för det involverar ju både positiv affekt men också sånt som liksom oro eller rädsla för att det inte ska hålla eller stress och så. Så att det är ju ett tveeggat svärd så att säga.
Fjärde tecknet på att du är kär.
Man får ett väldigt starkt fokus på positiva sidor hos den här personen. Kan man också känna igen.
Ja, verkligen.
Kanske att då så är man inte speciellt uppmärksam på ovanan att släppa underkläder precis där man råkade stå när man klädde av sig och så.
Nej.
Utan man missar det.
Man tänker vilken fin rödvinssås den kan reda med vänsterhanden.
Ja.
Tänk på att det du känner är kärlek. Nummer 5.
Emotionellt beroende. Det här tycker jag också är ett bra lackmustest som jag har använt på mig själv för att förstå om det här är en person som jag kanske rent utav är kär i.
Mm.
Det är att man börjar bli lite svartsjuk kanske. Eller att man får separationsångest eller att man blir lite rädd för avvisande. Alltså att den typen av saker börjar betyda någonting.
Så jag vill inte paja hennes teori, men det är ju en av de grejerna som jag tycker kan följa med väldigt långt efter att en relation har tagit slut och kärleken är borta. Det får ändå inte vara med någon annan. Eller behov, gick du vidare? Alltså inte bara hos mig själv utan överallt. Att säga, jag vill inte vara med dig. Jag känner ingen eufori. Jag ser inte positivt på. Jag tycker inte du är speciell. Men du får inte vara med någon annan.
Nej.
Eller hur? Det där svartsjukan är liksom, biter sig fast.
Visst, alltså, men då tror jag att det är liksom en svartsjuka av annan kvalitet.
Mm, liksom.
det är en annan
eller
sorts.
Liksom.
Då blir det nästan som att det är kanske någon så här tävlingsinstinkt som är igång eller så. Det känns som att det är ett annat system.
Började verka kärlekband i mig, nummer 6.
Känslor av empati. Man känner stark empati för den personen som man är romantiskt kär i. Man kan liksom uppleva den personens smärta som sin egen. Och man kan också liksom vara beredd att göra väldigt mycket för att den här personen ska må bättre och så.
Mm. Där är ju kärlek plötsligt logisk i bemärkelsen. Om vi är två personer som båda anstränger oss för att göra livet lite bättre för den andra, så kommer det ju bli gött för oss. Alltså, jag känner mig lycklig när jag gör dig glad. Jag blir glad och du blir glad. Och samma sak gäller för den andra. Då blir ju det en liksom, 1+1=3. Alltså det finns en uppåtrörelse i det som känns bra.
Mm.
Jag tänkte någon rätt. Tänk på att det du känner är kärlek. Nummer 7.
Aligning interests uttrycker den här forskaren det på engelska. Ja. Då, att man blir bara väldigt intresserad av det den här andra personen pysslar med. Eller man får ett sånt intresse.
Mm.
Jag tycker själv att det är helt otroligt fint och väldigt rörande och liksom attraktivt om jag märker att någon som kanske inte är så intresserad av det som jag håller på att pyssla med, så här, typ vildmarks gear. Den här personen struntar i det. Men liksom frågar mig om mina tält. Alltså det är ju så otroligt härligt. Och jag hoppas att man kan vara så själv också. Eller det kommer ju naturligt. Det är det som är så härligt. Att man bara, men gud, berätta allt om din knyppling.
Och baksidan av det där är väl när folk liksom börjar gå på krogen som satan och blir alkoholiserade på att den de är tillsammans med. Eller började feströka för att den de var kär i gjorde det.
Ja, precis.
Alla hobbies är inte sunda.
Så är det, ungdomar.
Nummer 8 på listan över saker du gör när du är kär.
Det finns ju då det som på engelska kallas possessiveness. Att man upplever en känsla av att den här personen tillhör mig. Det blir lite så här strings attached helt plötsligt. Nära kopplat till det här med att börja känna svartsjuka och sånt och såklart.
Det tänker jag också hänger ihop med det här med fortplantning. Att vad rörigt det skulle vara om jag blev på smällen när det var lite... farsa hit och dit, jag vet inte.
Ja.
Det blir liksom enklare om vi har du och jag bestämt att nu löser vi det här så att du är kvar trots att ungen kommer gorma i några år.
Väldigt lätt begripligt ur ett sånt evolutionspsykologiskt perspektiv, ja.
Jag vet inte om det kvalar in som det emotionella beroendet eller empatin på hennes lista, men det här att man verkligen fysiskt känner hur man lägger sitt hjärta i någon annans händer. Alltså det är du som bestämmer om jag ska vara glad eller inte, om jag ska vara förkrossad eller överlycklig.
Precis, och jag tänker också det här som man brukar känna att allting är så definitivt, att this is it. Det här är enda gången i mitt liv jag kommer känna så här, att om det inte blir något med henne, då kan jag flytta in i kloster. Lite så. Och så är det ju aldrig, men att man har den känslan.
So what?
So it's not going to be easy. It's going to be really hard. And we're going to have to work at this every day, but I want to do that because I want you. I want all of you forever, you and me, every day.
Måste kärlek göra ont? Alltså finns det en kärlek som är det här som de skriver dikterna om och sjunger om och så där som bara är liksom helt så ren kärlek utan svartsjuka, beroende och så vidare. Alltså, går det och ska man sträva efter det?
Gör det. Alltså, det känns som att det nästan alltid finns någon svärta i det. Vi gick ju igenom de här liksom, grundkriterierna och det finns ju nästan definitionsmässigt ett mörker där. Till exempel rädslan för att bli avvisad. Svårt att komma ifrån, tyvärr. The human condition.
Och det är nästan, kan jag ibland se som lite problematiskt, där idén om kärlek som fläckfri, felfri, liksom totalt skön, så är väl inte.
Den lever inte upp till det, IRL.
Nej.
Jag och Klara hade faktiskt ett fint snack. Klara var producent innan du kom hit idag, Lina. Och då så pratade vi om det här när det är svårt och jobbigt i de här romantiska relationerna, i nya relationer, att det man upplever som så otroligt jobbigt och smärtsamt när man är mitt i det, att man kan se tillbaka på det där och känna att fan vad jag levde ändå. Alltså att det finns något fint i det.
Det är Kristina Lund svarade någon gång i Allvarligt talat på frågan om olycklig kärlek. Hon sa något som jag tyckte var så fullt av förtröstan, nämligen så att du ska vara lycklig att du vet om du vill ha. Och att du vill ha. Liksom. Det gör ont och det är vidrigt, men det är en jävla känd. Du lever! Hurra! Och det kan jag känna igen mig, för det är precis det man både vill bort ifrån när man är i det. Så kan jag inte bara få hålla handen för evigt tryggt och lugnt och aldrig mer behöva oroa mig. Samtidigt som så fort det blir tryggt och lugnt så är det ju den där förhöjda känslan av liv åt alla håll, uppåt och neråt, som man mäter sitt liv emot.
And don't forget, I'm also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
Vi har ett Instagramkonto, Björn, och det använder jag lite djärvt för att fråga våra fantastiska följare och tillika lyssnare vad de ville veta om kärlek och forskningen om kärlek. Väldigt många skrev till oss om vad gör man om man bara inte kan bli kär, om man känner sig avstängd och sådär. Kan man göra något?
Ja, jag skulle säga liksom så här, ge er ut i världen och liksom engage with it. Alltså,
utsätt dig.
Ut och utsätt dig. Rätt vad det är så händer det. Det finns en så här klassiskt säg från Wayne Gretzky, hockeyspelaren.
Canadian.
100% av de skott jag aldrig tar missar mål.
Boom!
Boom. Förlåt för inspirational quote. Men det säger allt, tycker jag. Mm. Alltså jag menar, om du aldrig går på dejt eller om du aldrig chattar med en snubbe eller tjej, så kommer det liksom aldrig att hända något.
Men det motsatta är de som bara, fast nu har jag gått på 947 000 dejter, jag ligger med 9 personer i veckan, jag blir inte kär. Vad är det man ska utsätta sig för då?
Ja, man kanske ska testa göra något annorlunda i alla fall.
Det är generellt faktiskt, det brukar ju du säga. Det är liksom, gör något nytt.
Mm. Det finns en frågeterapi som är lite elak men som är väldigt effektiv. Och som jag brukar använda mig av när klienten verkar väldigt övertygad om att, eller är lite ovillig att ändra livsstil. Då kan man fråga så här: vad har du gjort hittills och hur har det funkat för dig?
Den är taskig.
Den är lite taskig, men den kan sätta igång rätt tankeprocesser där.
Jag brukar göra det här med både
man
mig
behöver
själv.
Göra någonting annorlunda, ja, annars skulle du inte sitta här.
Jag brukar göra det här med mig själv och även vänner, att säga, vad i den här situationen är det du minst av allt vill göra, alltså det som du känner mest motstånd för, det som är längst ner på listan över potentiella alternativ, så att typ ringa och så här, rakt upp och ner bjuda ut den här personen eller be om ursäkt, det skulle jag bara absolut inte palla, så bara gör det. Då har man liksom utökat sin range av potentiella sätt att agera på jättemycket.
Utvidga sin beteenderepertoar.
Ja, det är det du brukar tjata om. Mm. Ja, just.
What is this?
That is my Christmas card. It's a picture of you and me and your kids on a ski trip, having a blast. Skeezin's greetings.
No, see, we never went on a ski trip.
I know.
I went on a ski trip.
Right.
2 years ago with my kids and my ex-husband.
Yes, but what you didn't realize at the time was that I was with you, in a sense. I was in your heart.
Michael,
and next to your kids. What?
This is so weird.
I don't understand.
Blir vi dumma av kärlek?
Det finns inte svin mycket forskning om det, men lite baserat av vad vi har pratat om ska man ju tänka sig, och baserat också på anekdotisk bevisföring, egna upplevelser, kan man ju kanske känna då att man inte blir superskarp.
Alltså 85% av ens hjärna handlar om någon annan. Naturligtvis känns det som att den minskar.
Mm, precis. Men det finns något holländskt forskarteam då som har tittat specifikt på så här kognitiv förmåga hos personer som är nykära. Jag tror att inklusionskriteriet där var att de skulle ha varit i en relation mindre än ett halvår, så att de antogs vara nykära helt enkelt. Och det verkade som att de var lite sämre då på sån här där man ska skilja relevant information från irrelevant information. Mm. Man ska liksom trycka på en knapp snabbt och sådär för att sortera information. Mm. Och det verkade påverka deras förmåga att göra det. Inte någon gigantisk studie och det finns inte speciellt mycket, men de har gjort ett par studier som pekar på det här och det känns ju rimligt. Man säga.
Mm. Andra saker generellt lite oviktigare, man har fokus någon annanstans, ja. Inte så bra på att sålla.
Nej.
Rent reproduktionsmässigt, har kärleken liksom något så här start- och slutdatum? Du sa att den här mysiga romantiska kärleksperioden varar 6 månader till 4 år ungefär. När vi har varit med varandra i 4 år och då ett eventuellt barn är 3.
Ja.
Är det då man bara, nej, tack och adjö, nu behövs inte jag för det där barnets fortlevnad längre. DNA är out there. Nu drar jag.
Det förekommer ju såklart, eller det vet ju både du och jag.
Ja, det var det jag ville komma till. Det här har man ju hört.
Ja, men det är också så då att det finns den här tredje fasen som också är distinkt och som man kan se i forskning att den verkligen i hjärnskanning och så, som har liksom lite olika distinkta tecken. Det som Helen Fisher kallar attachment-fasen. Så här djup, långsiktig kärlek med en partner som man hänger ihop med väldigt länge. Att det liksom övergår till det. Så att det inte är över för att den här romantiska kärleken är slut. Och sen så kunde vi också då konstatera att de tecken som vi kan se i romantisk kärlek även förekommer i vissa riktigt långa relationer. Så att det finns hopp där också.
Vi kommer behöva göra ett helt eget avsnitt om olycklig kärlek. Men den romantiska kärleken som är besvarad har vi då berört idag i detta avsnitt av Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och Björn Hedensjö, författare och psykolog, och producent Klara Wallin. I nästa veckas Dumma människor ska vi prata om några av de mest spännande människorna jag vet, nämligen psykopater. Vad är det som definierar en psykopat? Vilka är psykopater? Är det du eller är det eventuellt jag? Och är de verkligen dumma?
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.